We are family, Guds stora familj, skulle jag vilja tala om en liten stund här på förmiddagen. Det finns ju många bilder i Nya Testamentet på församlingen. Du som har varit med ett tag, du känner bilderna om Kristi kropp, att vi är en kropp med olika delar i den kroppen. Bibeln talar om ett andligt tempel. Bibeln talar om att vi är ett folk, Guds egendomsfolk. Vi som förut inte var ett folk, nu är vi plötsligt ett folk och så vidare. Och alla de här olika bilderna som finns, det finns fler, men alla bilderna syftar egentligen till samma sak. Att visa att i Guds församling behövs alla. Antingen vi talar om olika kroppsdelar eller om vi talar om levande stenar i ett andligt tempelbygge eller vilken bild vi än använder handlar det om alla behövs. Alla ska med, var det någon som sa. Att alla är viktiga, att alla passar in och alla har en uppgift i Guds församling. Och den kanske allra vanligaste bilden, även om vi kanske inte så ofta tänker på den, är faktiskt bilden av en familj. Och jag vill läsa två texter tillsammans med dig. Den ena är från Efesierbrevet 1. Den står så här. I sin kärlek har Gud genom Jesus Kristus förutbestämt att vi skulle tas upp som hans barn enligt sin vilja och sitt beslut. För att den härliga nåd som han har skänkt oss i den älskade ska prisas. Han har förutbestämt att du och jag skulle adopteras, upptas som hans barn in i hans familj. Och Efesierbrevet 2, vers 19 står det så här. Alltså är ni inte längre gäster och främlingar, utan medborgare tillsammans med de heliga och tillhör Guds familj. Och när jag påstår och säger då att bilden av familjen kanske är den vanligaste i Nya Testamentet, så grundar jag inte det på att själva uttrycket Guds familj finns särskilt ofta i Nya Testamentet. Sanningen är att det finns en enda gång i folkbibeln som jag oftast använder när jag läser bibeln på svenska. I bibeln 2000 finns det inte alls. Så vanligt är det. Men själva tanken, om du tänker efter lite grann nu, finns där hela tiden. Tänk på uttrycket som Paulus använder ständigt och de andra författarna i Nya Testamentet också. Och talar om bröder och systrar. Eller hur? Och vad är det om inte bilden av en familj? Och det återkommer gång på gång. Jesus själv talar om Gud som vår far inför liksom den tanken att när du kommer inför Gud så tänk Fader vår, min pappa som är i himmelen. Den här serien predikningar som vi börjar idag kommer att ta upp lite grann olika perspektiv på församling och på tillhörighet. Kommer att tala om kroppen, om Guds folk. Vi kommer att tala om medlem eller lärjunge lite längre fram och en del annat. Men idag kommer det alltså att handla om Guds stora, härliga familj. Och först av allt så skulle jag vilja säga, och det här är jätteviktigt, det här är en grund för hela tanken om församlingen. Att ett kristet liv handlar om relation. Gemenskap med Jesus. Den som kommer till tro blir en lärjunge, säger Bibeln. Och använder det uttrycket. En lärling, någonting som förutsätter en personlig relation med Jesus. Men grejen är att när du har kommit till tro, även om man gärna ibland vill tänka sig att nu är det bara jag och Jesus, så är det inte bara du och Jesus. Därför att när man kommer till tro och tar emot Jesus som frälsare så blir man insatt i ett sammanhang. I ett sammanhang av syskon, i en familj. Och det är inte ett tillval, någonting som man kan välja eller avstå ifrån. Vill du följa Jesus, vill du ha gemenskap med honom så får du syskonen på köpet. Antingen du vill eller inte. Det går liksom inte att förhandla bort. Det är väl härligt. Du kan liksom inte tänka att jag är kristen och jag tillhör Gud och jag tillhör Guds folk. Och så här, men jag förhandlar bort krister. Det går inte, vet du. Eller någon annan. Och det är klart, det kanske är jobbigt. Jag vet inte hur du upplever det. Jag tycker inte att det är så jobbigt. Jag gillar dig. Men tänk det här barnet som föds. Ett alldeles nyfött barn har en alldeles speciell relation till sin mamma. Det är liksom bara mamma man känner till. De här första minuterna eller dagarna eller vad det nu är. Det är man van vid. Man har varit där inne. Man känner igen liksom rösten och doften och alltihopa. Man känner igen det helt plötsligt liksom, när man har fötts ut och liksom man är här i sin bubbla med mamma, så dyker det upp en annan snubbe liksom. En pappa. Oj då. Liksom, vad gör han här? Vad skäggig han är. Och sen så kommer man hem och där kan det finnas liksom andra små kottar också liksom, som drar och sliter en och tycker att man är jättesöt och ibland tycker att man är jättedum och alltihop det här. De finns där. Antingen du vill det eller inte. Och sen så småningom så upptäcker man, och det blir kanske ännu värre, att det inte bara liksom mamma som är helt okej och pappa som vill gå an och de här syskonen som, ja, de är ju där. Utan sen blir det riktigt jobbigt, vet du. För sen dyker mostrar upp och fastrar och kusiner och alltihop det här. Och du har ingen chans. Har du tänkt på det? De är bara där. Jag har aldrig valt mina kusiner, de är jättetrevliga, men jag har liksom aldrig valt dem. De bara fanns där, mostrar och fastrar och allt sånt. De bara var där. Levande Bibeln skriver så här. Jag är medveten om att Levande Bibeln inte är en översättning, men det här är väl uttryckt. Det står så här, samma text som jag började med. Det har ända från början varit Guds bestämda avsikt att göra oss till medlemmar i sin egen familj genom att sända Jesus Kristus till oss för att han skulle dö för oss. Och han gav sitt liv därför att han själv ville det. Det har ända från början varit Guds plan att när du kommer till tro ska du ingå i en gemenskap, en familj, Guds egen familj. Och Johannes skriver i sitt första brev, 4:e kapitel, att detta är det bud som vi har från honom, att den som älskar Gud också ska älska sin broder och sin syster och sina mostrar. Ja, det står det inte. Sen finns det en skillnad på ett sätt mellan en vanlig familj och Guds familj. Om vi med Guds familj avser den lokala församlingen, och det är det jag är lite grann ute efter idag. För du kan ju, när det gäller Guds familj, den lokala församlingen, välja. Kan du i och för sig göra så småningom i en vanlig familj också. Men du kan välja, när det gäller den lokala församlingen, gemenskapen som vi har här i den här kyrkan. Du kan välja om du vill vara med eller om du vill avstå. Alla troende i hela världen kommer för alltid att vara dina syskon, din familj. Men du kan ju på ett sätt välja om du vill ha med den att göra eller inte. Men här är själva poängen. Att familjen blir inte komplett om du väljer att stå vid sidan. Och du blir inte heller komplett om du väljer att stå vid sidan. Ibland så får jag frågan från folk som säger, men kan man inte vara kristen utan att vara med i en församling? Om mitt hjärta skulle vilja svara, nej, det kan du inte på den frågan. Men ska jag svara lite mer korrekt så skulle jag nog svara så här, att det kan man kanske. Det kan man nog. Man kan nog ha en tro, en levande tro på Jesus Kristus på alldeles egen hand. Och du blir inte mer kristen för att du går till kyrkan eller så. Men om man väljer bort gemenskapen, den lokala församlingen, familjen, så missar man själva tanken med det kristna livet. Man missar Guds plan med det kristna livet. För ända från början har det varit hans plan att vi skulle bli medlemmar i hans egen familj. Gud har skapat oss för varandra. Han har skapat oss för att komplettera varandra, för att hjälpa varandra, för att stödja varandra och för att utföra uppdraget tillsammans. Alltså är ni inte längre gäster och främlingar, utan medborgare tillsammans med de heliga och tillhör Guds familj. Så för att koppla ihop med en predikan som Lukas Kalsén höll för ett tag sedan. Det är inte bara believe. Det är belong också. Det är inte bara att tro på Jesus. Ett kristet liv handlar om tillhörighet. Att ge sig till en gemenskap av andra troende. Och idag tänkte jag vi skulle se, det här blir ingen jättedjup undervisning, men den blir rätt bra tror jag. Se lite grann på tanken med en familj. I en familj finns ofta barn. Och du som är förälder, du vet hur kolossalt radikalt livet förändras när man får barn. Förut var det liksom bara vi två. Man kunde göra det man ville och man kunde göra det när man ville också. Man kunde vara uppe sent, man kunde ta sovmorgon på lördagen om man ville. Man kunde käka när man kände för det. Men plötsligt så finns där en ny individ som både kräver och behöver den allra största delen av din uppmärksamhet. Och man kan inte längre själv stå i fokus för hela tillvaron, utan man får nya prioriteringar när man får barn. Man hinner inte med sig själv i samma utsträckning. Man går till jobbet med kräksfläckar på skjortan liksom. Tidsschemat blir förskjutet. Det blir inte så många långfrukostar med tidningen, inte så många spontana biobesök, inte så många kvällar tillsammans med kompisarna. Man kommer själv i andra hand när det finns ett nytt barn i familjen. Och även om det kan vara lite jobbigt ibland, så tror jag att de allra flesta som är föräldrar tycker att det var värt det, eller är värt det. Att få ta hand om det där nya livet är alldeles fantastiskt. Och någonstans så gör man liksom allt för att få den här nya familjemedlemmen att känna sig välkommen, att känna sig trygg, att känna sig älskad. Och så måste det också få vara i församlingen. Det måste finnas i den levande Gudens församling ett fokus på de som är nya. Det måste finnas en vilja, en överlåtelse till dem som nyss har kommit till tro och börjat det nya livet, som nyss har blivit en del av familjen. Där du och jag, vi som har varit med ett tag, får sätta oss själva och våra egna behov lite grann åt sidan för att välkomna det nya livet. Sen efter ett tag så blir de här söta små barnen tonåringar, ungdomar, unga vuxna. Gud hjälp oss alla. Och de klarar sig mer och mer på egen hand. Men de behöver fortfarande dig som förälder, åtminstone då och då. Och även om de inte själv erkänner det, så är det så. Och det här kan ju vara en turbulent tid. Tonårstiden, den tidiga ungdomstiden, när man är på väg in i vuxenlivet. Ena stunden så kan relationen med det här som fortfarande du ser på som ett barn, ena stunden så kan det vara en stor varm kram. Nästa stund så är den igen smäll dör mitt på näsan. Liksom. Vi har alla varit där, eller hur? Nej, jag har. Men det viktiga är, tror jag, i den här perioden att du finns där. Som förälder, som mamma, pappa. Och det viktiga är också att de vet att du finns där. Även om de ibland tycker att du är den mossigaste och töntigaste som någonsin har gått i ett par ekoskor på den här jorden. Så vet de ändå att du finns där. Och fortfarande så kan man inte inrätta hemmet helt och hållet efter dig och er som är vuxna. Därför att det är inte bara ert hem. Är du med mig nu? Det är
Det är deras hem också.
Och hur jobbigt det än är, så behöver de få fylla det där hemmet med sin musik, med sin stil, med det de tycker är roligt. De måste få ha sina stökiga rum. Även om ofta mammor, det här vet jag efter empirisk forskning, ibland då inte står ut med det stökiga rummet och städar det åt dem. Men det är en annan sak. De behöver få ha sina stökiga rum. De behöver få tömma kylskåpet i sin ständiga jakt på föda. De måste få göra sina egna misstag. De måste få ifrågasätta regler och värderingar. Hitta sig själv, hitta sin tro, sina värderingar. Och samtidigt naturligtvis lära sig att respektera andra vuxna och se till andras behov. Och vet att det är likadant i församlingen. Man går inte från nyfödd, född på nytt, till en mogen, självständig kristen över en natt. Sanningen är väl egentligen att vi allesammans är på väg. Paulus skriver så här: han gav några till apostlar, några andra till profeter, andra till evangelister, andra till herdar och lärare. Det vill säga de tjänster som Gud sätter i församlingen för att bygga upp den. Och så säger han, de skulle utrusta de heliga till att utföra sin tjänst, bygga upp Kristi kropp. Till dess att vi alla når fram till enheten i tron, i kunskapen om Guds son, till ett sånt mått av manlig mognad att vi blir helt uppfyllda av Kristus. Det är en resa, det är en vandring. Vi är på väg mot mognad. Men vi behöver få ta vår tid att komma dit. Och du och jag som har kommit en bit upp i åren, vi behöver finnas där. Som stöd, som hjälp, som råd. Ibland med en fast hand, men alltid i kärlek. För de som är andliga tonåringar, andliga ungdomar, andliga unga vuxna. I en familj finns föräldrar. Och föräldraskap handlar, tror jag, väldigt mycket om förebilder. Det är fantastiskt att vara förälder. Det är min summering av den delen av mitt liv. Det är fantastiskt att vara förälder, men samtidigt så är det väldigt svårt. Jag tror du håller med mig som är förälder. Och det är antagligen som förkunnare det svåraste som finns att undervisa om föräldraskapen. Och det är egentligen inte det jag riktigt gör, men ändå. En av de svåraste saker som finns att undervisa. Jag vet, där vi var förut på Öckerö, så hade vi en gemensam konfa tillsammans med Missionskyrkan. Och de bad mig undervisa på en föräldraträff. Där alla föräldrarna till konfungdomarna skulle samlas. Och så bad de mig undervisa om att vara tonårsförälder. Och jag minns fortfarande när jag berättade det första gången jag skulle göra. Jag gjorde det många gånger, så det måste ha varit uppskattat. Jag vill bara understryka det. Men första gången jag skulle göra det, jag berättade det hemma, så sa vår dotter, titta på mig, så sa hon, ska du göra det? Om man är medveten som förälder om sina tillkortakommanden. Man är medveten, tror jag, om sina misslyckanden. Och är du inte det, så borde du bli det. Men någonstans är jag övertygad om att alla vi som är föräldrar vill skapa de allra bästa förutsättningarna som vi någonsin kan för våra barn, för våra ungdomar. Ibland så hör man liksom att man ska inte påverka barn, och inte ens sina egna barn. Ska inte påverka dem med tro och värderingar och sådana saker. Jag säger, det är rent trams. Det ska du visst. För du gör det, antingen du vill det eller inte. Det är ju lika bra att göra det medvetet. Eller hur? Och inte minst det andliga föräldraskapet handlar om att vara en förebild. Att vara ett exempel. Och Paulus är, tycker jag, extremt utmanande. När han skriver i första Korinthierbrevets 11 kapitel, den första versen. Följ mitt exempel. Liksom jag följer Kristi exempel. Eller som det står i Bibel 2000. Ha mig till föredöme. Liksom jag har Jesus Kristus till föredöme. Det är en väldigt viktig princip i församlingen att det finns föredömen, att det finns exempel, att det finns människor i en församling, i familjen, som faktiskt genom sitt liv kan visa så här är man kristen. Paulus säger i Romarbrevet 14 att ingen av oss lever för sig själv. Den du är, det du gör och det du säger, jag vill säga det du inte gör och det du inte säger, din överlåtelse till Jesus, det sätt du lever ditt liv på, påverkar andra. Och om jag får spetsa till det lite grann, jag gillar att göra det, det vet du. Så är det väl antagligen så att antingen så är vi föredömen, goda exempel som andra vill följa. Eller också i allra värsta fall så blir vi avskräckande exempel som ingen någonsin vill följa. Hur du lever ditt liv är viktigt. Det behövs i Guds församling, i Guds familj. Människor som faktiskt kan säga att om du vill vara en kristen så gör som jag gör. Om du vill leva ett kristet liv, lev som jag, följ mig som jag följer Kristus. Och egentligen tror jag att vi allesammans borde kunna säga det till den som är ny i tron. Till den som kanske inte har kommit riktigt lika långt som du själv har kommit. Att kunna säga, gör som jag gör. Hur gör man när man ber? Gör som jag gör. Hur gör man när man offrar? Gör som jag. Hur gör man när man lever ett liv med Gud? Lev som jag gör. Såna behövs i Guds församling. Föräldrar. Paulus säger så här i 1 Korinthierbrevet 4. Om ni än skulle ha tusentals uppfostrare i Kristus så har ni ändå inte många fäder. Det var jag som i Kristus Jesus förde er till liv genom evangeliet. Därför ber jag er, bli mina efterföljare. Vad är skillnaden på en uppfostrare och en förälder? Jag tror det handlar om att en uppfostrare har egentligen ingen relation. En uppfostrare vill bara att saker och ting ska vara rätt. En uppfostrare följer regelboken. Och läser den för dig när du har gjort fel på något sätt. En uppfostrare är mer intresserad, för att återigen anknyta till Lukas predikan för ett tag sedan. En uppfostrare är mer intresserad av behave än belong. Mer intresserad av uppförande koder än tillhörighet och gemenskap. En uppfostrare frågar inte varför blev det så här när någonting har gått snett. Utan tala bara om, så här ska det vara. Men en andlig förälder har relation. En andlig förälder har kärlek, närhet, omtanke. Det är inte regelboken det handlar om, utan ett hjärta som vill hjälpa. Som vill stödja, som vill bygga upp. Andligt föräldraskap förutsätter relation. Jag skulle vilja säga till dig som är lite äldre, i min ålder och kanske ännu äldre. Eller kanske lite yngre, om det nu finns sådana. Ska jag säga, bjud hem en student. Eller två. Bjud hem någon. Vi har massvis med unga vuxna och studenter och ungdomar i vår församling. Bygg relation. Besök våra ungdomskvällar. Har du ingen annan uppgift så får du säkert gärna fixa fika. Eller diska efteråt. Sätt dig ner och prata med dem som är lite yngre än dig. Och upptäck att ni har väldigt, väldigt mycket att ge varandra. Slutligen. Far och morföräldrarna. Farmor, farfar, mormor, morfar i anden. Den äldre generationen är inte bortglömd i Guds rike. Finns ingen som är för gammal i Guds familj. Det finns ett bibelord som jag har predikat över vid något tillfälle tidigare som lever ganska starkt i mig. I Ordspråksboken 13 och 22 står så här: den gode eller den vise, lite olika översättningar, lämnar ett arv åt sina barnbarn. Du som har levt länge med Jesus sitter på en enorm skatt av erfarenhet och rikedom i tron. Du som har levt länge med Jesus, du vet att Gud är trofast, hur livet än ser ut. Du som har levt länge med Jesus, du vet att löftena kunna ej svika. Du vet vilken trygghet som ligger i bönen. Du vet värdet av att läsa och leva av Guds ord. Du vet vikten av att vara med och ge och stötta och ge av din tid och kraft. Du vet vad det är att vara en kristen. Din erfarenhet, du som är tillhör den äldre generationen, din erfarenhet, din kunskap om Gud behövs i familjen. En fantastisk psalm är den 78:e psalmen. Jag tror jag har citerat den också vid något tidigare tillfälle, men jag gör det frimodigt igen. Det står så här: jag vill öppna min mun till lärorikt tal, uppenbara hemligheter från gången tid. Det kräver att man har varit med ett tag för att man ska kunna uppenbara hemligheter från en gången tid. Inte sant? Vad vi har hört och känner till, vad våra fäder har berättat för oss, det vill vi inte dölja för deras barn. För ett kommande släkte, den unga generationen, vill vi förkunna Herrens lov, hans makt och de under han har gjort. Han upprättade ett vittnesbörd i Jakob. Sin undervisning gav han i Israel. Han fastställde den för våra fäder. Och de skulle kungöra den för sina barn. Så skulle det bli känt för ett kommande släkte. För barn som en gång skulle födas. Och de skulle då berätta det för sina barn. De skulle då hoppas på Gud och inte glömma hans verk utan följa hans bud. Den som har levt länge tillsammans med Jesus har någonting så stort, så värdefullt att förmedla till ett uppväxande släkten, kommande generation, de som finns mitt ibland oss just nu. Det du har, min äldre syster och bror, är så oändligt värdefullt. Håll det inte för dig själv. Jag vill säga samma sak till dig som är lite äldre. Bjud hem en student eller två. Eller bryt mönstret redan idag. Du som är 65-70 plus. Vi fick att efter gudstjänsten idag, sätt dig vid ungdomarnas bord. Ja, det går inte, det vill inte de. Ska vi fråga dem, hur många av er som är lite yngre, unga studenter av vad ni är, hur många skulle vilja att någon äldre människa sätter sig ner och pratar med er idag? Får jag se. Hopp. Grymt. Hur många skulle tycka att det var skitjobbigt? Nej. Då har vi klarat av det, eller hur? Så du vet var du kan sätta dig och fika. Och faktiskt förmedla någonting av allt det som du har med dig i ditt liv och i ditt bagage. Så hejdlöst värdefullt. I Guds familj behövs alla. Ung, medelålders, äldre. Alla behövs. Alla passar in. Kom ihåg att Gud presenterar sig för Mose i den brinnande busken. Och Mose undrar, vem är du? Så säger Herren så här: jag är dina fäders Gud. Jag är Abrahams, Isak och Jakobs Gud. Tre generationer. Jag är tre generationer, eller alla generationers Gud. Församlingen är Guds familj. Och du får vara med i den. och allt Guds folk sa. Amen.